Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det är inte varje dag som jag sitter med ett anteckningspapper när jag ska spela in 4 meter.
Har du förberett mycket?
Nej, men jag har bara ett tomt papper som jag ska liksom göra anteckningar när du pratar.
Ja, vad spännande. Ja, men det är fan proffsigt.
Som att det är en föreläsning. Liksom. Det är i alla fall känslan när du pratar.
Förlåt. Jag pratar.
Nej, jag skojar. Men jag tror att kanske du, generellt sett pratar lite mer än vad jag gör. Ja. Men jag är lite mer, du är lite mer en storyteller. Jag är lite mer en 100-meterslöpare.
Ja, det är möjligt. Du är en bra lyssnare tycker jag. Du drar storiesna ur mig.
Ja, men jag försöker. Ja, men det tycker jag nog att jag är. Det tycker jag nog, faktiskt.
Och sen är jag också sådär, jag är så förtvivlad rädd för tystnad. Så att om det blir tyst, då pratar jag.
Är du det hemma också?
Ja, precis. Det ligger i sängkammaren på kvällarna och håller konversationen igång.
Nej, men så sa jag ändå till Fritte så här efter podden att fan, det här blev ju ganska bra idag. Och sen så, men vem är det, du eller jag som klipper? Ja, just det, det är Marcus Blomgren som klipper. Ja, nej, men absolut. Ja, men, och sen så, ja, så packar vi ihop prylarna och så, du vet, Fritte snurrar ihop kablarna som man alltid brukar göra. Jag liksom plockar bort den här lilla puffen från micken och så där. Så snackar vi vidare lite grann och han packade ner sin ryggsäck och sen så, ja, sen så var det väl lite tack och hej och sådär. Han skulle vidare åt sitt håll och sen frågade han om han galopp. Men sen så, nej.
Men
så
vi bara plockade fram en Magnum 45 under sängen och bara... Och sen sover
this is
de.
This is the most powerful handgun in the world. You feel lucky, do you punk?
Jag skulle vilja börja det här avsnittet med att hälsa två nya patrons välkomna.
Ja.
Det är Carl Fredrik Karlsson och Magnus Frisk. Välkomna ombord, Carl Fredrik och Magnus.
Starkt namngame de har.
Ja, det är sånt jävla.
Man tänker att Carl Fredrik Karlsson är ett helt vanligt namn, men det är ju inte det. Alltså, dubbelnamn Carl Fredrik, om det nu är ett dubbelnamn, vet jag oklart om det är bindestreck, men Carl Fredrik Karlsson, det är bra konsonanttryck i det.
Det är riktigt bra. Det, jag tycker det luktar lite Stocksund om det.
Ja.
Och... Eller menar jag Trångsund? Vad är det? Jag blandar alltid ihop Stocksund.
Ja, Trångsund är ju det som ligger på väg ut mot Västerhaninge.
Ja, men då är det Stocksund.
Men Karlsson är inte kompatibelt.
Jo, men Karlsson. Jan Karlsson på SAS. Ja,
är inte det Karlsson med C då?
Jo, förvisso det är sant. Men det finns en del sådana här namn som har ändå blivit lite, drar ut överklass. Larsson är liksom ett, kan ju vara riktigt tjusigt och Karlsson.
Ja.
Med C. Eller, ja. Jag har inte tänkt på.
Men det är roligt att du sa Magnus Frisk, men du har skrivit Magnus Fisk.
Sa jag Magnus Frisk?
Ja.
Jag ber om ursäkt, Magnus. Du heter inte Magnus Frisk. Du heter ju Magnus Fisk.
Ja.
Det är inte alls, det luktar inte alls lika. Det luktar inte alls Stocksund om det. Mer Trångsund.
Fisksätra.
Ja, Fisksätra, Fiskis. Ja,
Magnus Fisk, men det är ett speciellt namn.
Ja.
Vi ska, men det blir konstigt om vi ska så här, dissekera deras namn när de väljer att stötta oss ekonomiskt.
Ja, men jag tänkte så, om du vill att vi ska dissekera ditt namn, så bli Patreon, gå in på patreon.com/4meter och skänk 1, 2, 4, 6 tusen dollar per avsnitt.
Ja, helt underbart. Ja. Stötta oss gärna så att vi kan fortsätta kampen mot fördumningen och förtråkningen av samhället.
Det är en viktig kamp.
Ja.
Kan vi börja den änden? Eller? Mm. Det var ju fruktansvärt, och jag vet att nu har det gått några dagar, men den här grejen med att Adam Alsing gick bort, det var ju ett hårt slag. Även för mig som inte kände honom. Därför att det var på något sätt, dels att det är en personens egen ålder och en person vars röst man kan höra så lätt i sitt huvud och som framstod som det mest sympatiska som Gud hade placerat på Brommaplan.
Men grejen är när alla liksom berättar om sina känslor inför Adam, så uppstår ju någonting att alla hyllar honom för att han var så duktig på det han gjorde. Och var snabb och glad och alltså en bra kollega och trevlig och extremt duktig programledare.
Mm.
Men också hans varma hjärta. Och att jag upplevde inte att han hade några divalater, trots att han var liksom ett hushållsnamn. En så här programledare i A-klassen får man ändå säga.
Ja.
Att han verkligen tog sig tid och så. Och pratade med folk. Och, så att det är väl alltid superdeppigt när någon går bort.
Men liksom, du och Adam kände ju varandra dessutom.
Ja, vi gjorde ju lite sådär samarbeten. Lite sådär med, när vi höll på med AMK så gjorde vi lite julspecialer ihop. Mm. Med Adams podd och Adam & Company med Adam och Daniel Breitholtz. Och sen var det ju, från början var det ju, vad heter hon, Karin da Silva var ju gäst. Men sen var det ju hon, Rebecca Falk, som är då dotter till Christian Falk.
Ja, en annan person som lämnade oss lite för tidigt.
Ja, precis. Vi gjorde väl 2 eller 3 sådana julspecialer tillsammans. Där vi liksom då gjorde en... ett poddsamarbete helt enkelt, där vi hade lite uppesittarkväll och sådär.
Var han lätt riffad?
Ja, verkligen. Han var ju också så att han tog ju rummet och att han... Det var ingen tvivel om... Det var ingen tvekan om vem som var liksom den riktiga programledaren. Så att Martin Soneby fick ju flytta sig från sin vanliga stol.
Var det så?
Ja, men lite så. Det känns som att Adam var den som ändå drev sändningen.
Men hur, du kan ju också ta rummet ganska tydligt.
Jo, det kan jag väl göra. Men jag kan ju också lätt spela andra fiolen. Jag är väldigt så här flexibel på det sättet. Att jag kan ju, då kan jag istället då bli den här lite fnittriga, knasiga killen som... kommer in med inpass. Så.
Du som helt enkelt du som lägger upp smasharna eller som bara motar tillbaks bollen.
Ja, men jag kan nog både lägga upp smashar och smasha. Så.
Ja.
Men när man spelar in alltså 6-7 personer, då är det ju liksom en kamp om syret på något sätt. Ja. Det är som någon slags survival game där.
Ja.
Men jag tyckte det ändå var en gemytlig stämning. Det var lite så här fryntligt tyckte jag.
Ja.
Det var en... Det byggde på väldigt mycket kärlek och att vi gillar varandra.
Ja.
Eller de gillade AMK och vi gillade Adam & Company.
Vad gillar man, fan vad man gillar ömsesidig kärlek alltså.
Ja.
Oh, vad mycket gott det kan komma ur det här. När två institutioner som skulle kunna vara varandras konkurrenter istället upptäcker att de älskar varandra. Vilken energi.
Ja, verkligen.
Hur laddning det blir.
Verkligen. Ja. Så han bodde ju med sin fru på Södermalm länge. Och, ja, men vet, de var ju ofta ute på promenad. De har ju 2 vuxna söner och var ute och käkade mat. Och, liksom, och det var väldigt trevligt. När man träffade de två så liksom, de stannade alltid upp. Och det var ju aldrig så att jag ska vidare någon annanstans. Utan det var så här, stanna till, prata lite grann, hur står det till med dig och så där. Som man tänker sig att en så här människa, en så här normal fungerande social varelse gör.
Ja.
Men det var ju så, det var liksom mina minnen av Adam.
Jag hade aldrig någon kontakt med honom live förutom att jag en gång ringde honom i research sammanhang och satt nere på Jarovski där i Frihamnen. Och sen så tog jag samtalet medan jag promenerade in mot stan. Och vi pratade om absolut inte om research-grejen utan om helt andra grejer. Ända tills jag var vid fältöversten. Så vi pratade om ditt och datt. Och det är rätt ovanligt att man pratar med en person som man aldrig har träffat om ditt och datt. I då 35 minuter. Tills vi kom till saken. Skulle du kunna berätta lite om dig? För vi ska ha dig med i Petra Medie Show här.
Ja. Men det finns så mycket som är sorgligt med det här. Men alltså, han hade ju också varit en given gäst i 4 meter. Han är ju inte riktigt 2 meter. Men, han var ju lång. Han var ju 1,90 eller något sånt där. Och hade ju helt säkert kunnat skapa magi här också. Otroligt sympatisk, snabb, allmänbildad. Fantastiskt.
Ja. Men det jag skulle komma till var att som alltid när en offentlig person går bort så går jag raka vägen in på Johannes Finnlaugssons Twitterkonto för att kolla vad han har skrivit.
Mm.
Och det var väl inte det bästa dödsskämtet.
Nej, men tyckte du att han liksom var tagen av stundens allvar på något sätt? Eller att han...
Jag kände nog lite att han hade övervägt om han skulle skriva något därför att han visste att det här är en person som väldigt många av hans kompisar och följare har en nära relation till. Så man snabbt märkte hur älskad Adam var över hela spektrat, men han skrev ändå det heter Adam och Eva, inte Adam och Leva.
Uh-huh.
Vilket var ett ganska dåligt skämt. Och jag tror att han
publicerade... Bottenskrapet av Jofis dödsskämt.
Ja, han publicerade en...
Men jag tycker på något sätt att Adam kunde vara värd ett bättre dödsskämt.
Ja, men alltså, jag tror att det var nervositet faktiskt. Och liksom kritiken mot Jofi lät inte vänta på sig.
Uh-huh.
Utan det var inte så skämtkvaliteten, utan nu hade folk fått nog. Det här var droppen som fick bägaren att rinna över. Och då är det ganska intressant. Och det är som det jag skulle prata om när jag säger att vi liksom ska försöka kämpa mot någon slags fördumning eller förtråkning. Att det är där folks liksom riktigt mörka sidor kommer fram. Det är när man ska tala om att någon har gjort fel. Mm. För då kommer det här, jag ska skära skallen av det jävla horunge. Skriver någon då till Jofi. Och då tänker man så här, okej, Jofi gjorde ett litet övertramp. Du gjorde ett stort övertramp. Och jag tycker det är rätt vanligt just så här.
Ja, det är bara så, det visar bara på så här, den mänskliga naturens oförmåga att tänka hela vägen. Ja. Alltså, menar, man blir arg över liksom ett litet övertramp just då, så gör man det stora som du säger. Det är ju, ja, det är konstigt.
Det är som att det här mörkret man bär inom sig bara väntar på ett random övertramp för att få släppas ut. Och sen så är det som att, jag vet inte, det är någon mekanism som är att man är överlägen när man är arg på att någon annan har gjort bort sig. Att någon annan, liksom, man skriker sig ställd i sista kön, ett jävla rövhål. Mm. Det känns så här, vem är dummast här? Du som trängde i kön eller du som just kallade någon för en kroppsöppning?
Ja.
Det är väldigt
Men du använder inte fitmongo alltså?
Jag kan väl använda alla möjliga ord liksom, när man blandar ihop funktionsnedsättningar och kötteder. Ja. Det kan jag absolut göra.
Böghora?
Fittora tror jag, vanligare. Ja. Vilket det är väl egentligen en böghora, fittmongo, nej.
Det är mer socialistiskt alltså svordom.
Jag har ju ett ganska levande och moleriskt språk när jag är arg. Mm. Till exempel när man sparkar i lilltån i ett hörn. Liksom. Mm. Då kommer nog...
Jäsiken också.
Ja, rackans.
För 17 gubbar.
Vi hade ju roligt. Jag jobbade på... Fan, nu tar jag över showen igen, känner jag. Men jag håller inte tillbaka.
Tänk aldrig på det. Aldrig på det än nu.
Okay. Första sommarjobbet jag hade var på ett företag i Västberg som heter Bilspedition. Känner du till?
Ja, men det är ett klassiskt åkeriföretag. Bilspedition och ASG var väl två av de absolut största spelarna på den tiden.
Ja. Och ASG var ju, fick jag ju varit direkt och medveten om, för det var de andra. Mm. Det var återigen det här, liksom, de två jättarna som kanske attraherar varandra men som också på något sätt står i konkurrenssituation. Men jag jobbade på Bilspedition.
Elvis Presley och Tommy Steele.
Ja, precis. Tommy Steele. Beatles och Hollies. Ebba Grön och Noise.
Lasse Åberg och Klasse Möllberg.
Fast det är inte Klasse Möllberg, Lasse Åbergs wingman.
Jo, det var haltande.
Du ryckte under mattan.
Det var inte att trycka under mattan skämt. Det var ett så här, ryckte han undan mattan skämt. Alltså... Vad hände här?
Lasse Åberg och Werner Vögeli. För bägge två var jävligt bra på att göra raggmunk. Riktigt bra på att göra raggmunk.
Eller du hittar på nu.
Jag hittar på.
Det var fan jävla livlig fantasi. Du borde bli författare.
Ja, jag ska tänka på det. Jag ska lämna mitt jobb som kanslist. På Bilspedition. Jag är kvar där. Ja, men jag jobbade på Bilspedition.
Kul om du var kvar i rullorna.
Jag ska försöka få det här så tajt som möjligt så jag kommer till saken, känner jag. Men det var ett klassiskt sånt där liksom... The Office-företag. Och det såg ut som vignetten på The Office. Det är liksom E4 och så är det Bilspedition och så är det Pågens stora bageri dit vi går till lunch varje dag, och så är det ett industriområde från helvetet bakom oss. Vilket fall som helst så sitter jag i någon slags soterrängplan halvvägs under marken i ett litet kontor, och min uppgift är framförallt att ta tullsedlar, hoppa upp på min 18-växlade cykel och cykla till tullen i Västberga, få dem stämplade och cykla tillbaka och lämna in dem. Det var det jag gjorde.
Ingick den 18-växlade i arbetsförmånen?
Jag köpte den för min första lön. Ja. Mm, och lånade lite av farsan också. Det var en Centurion, en jävligt snygg Centurion.
Färg.
Snabb utav helvete var den.
Färg.
Den var mintblå, mintgrön. Mm. Liksom så tuggummi, stimorolfärgen.
Var en klassisk färg på den tiden? Jag tänker på alltså Bianchi-stallet, går ni ihåg dem?
Nej, jag var inte så bra på att cykla.
Nej, men Bianchi, den klassiska Bianchi-färgen var ju sådär turkos också, en grönblå.
Just det, ja, men det här var 1985.
Ja. Sen så tror jag att cykeln... Bianchi-stallet
ja. Stod i stil. Ja, jag cyklar mycket på den där. En gång cyklade ner i en gatubrunn, då var ju däcken så smala så att de klarade inte det. Så då var det tvärstopp fram åt kullerbyttan. Utan hjälm.
Ja.
Så det jag gjorde var att jag cyklade mycket fram och tillbaka till tullen och satt inne på mitt kontor och lagade punkteringar på den här cykeln. Och så var det liksom i den här korridoren längre bort satt en äldre dam och var någon form av ekonomiassistent.
Blev hon din första lärare i sex?
Ja, det, alltså det blev hon ju, om du följer storyn så kan man kanske säga det faktiskt.
Att hon, lärde hon dig hon, kärlekens språk?
Hon ledde mig inte med varsam hand över gränsen från oskuld till sexuellt erfaren. Hon var inte min Jondalar. Hon blev, nej, hon var, det var hon inte.
Om man kan sin Sean M. Adler,
ja, man kan, så var det inte hon som lärde mig kärlekens mysterier. Men en liten väg dit, tror jag ändå. Ett av hennes jobb var väl att ta de här stämpelkorten som vi stämplade in och ut med och skriva hur mycket vi hade jobbat och så fick vi lön. Men hon hade ett väldigt fint språk. Hon sa, en gång så var det någonting som jag hade glömt att få ifylld. Då sa hon, nej men då skiner vi i det. Alltså inte skiter i det, utan skiner vi i det.
Det var en medveten omskrivning för att skiter i.
Ja, och hon var hela damen. Hon var, jag kan säga att det här var 1985. Låt säga att hon var född 1930. Mm. Så hon var väl runt, hon var närmast,
55.
Ja, 55, kanske 25. Kanske med 20. Hon var närmare pensionsåldern. Hon kändes väldigt mycket tallkrogen hela hon. Som en liten, liten villa i tallkrogen. En sån här 70 kvadrats villa i tallkrogen. Mm.
I ett plan plus källare.
Ja, exakt.
Där badrummet var i källaren.
Ja, exakt. Och där gubben sköt sig en. Efter kräftpremiären 79. Med sin arbetsbänk.
Som man gör i tallkrogen, eller hur? Ja. Det satt bara en massa deppiga enkor som plötsligt fick ta jobb som ekonomiassistenten.
Ja, ja. Gunnar också skjutit sig, han sköt sig nu. Ja, då väntar vi bara på Klas. Sen är vi tre. Puff, där gick han.
Ja, det låter som en tv-serie.
Men i alla fall så upptäckte jag en gång att jag hörde någon som skrek typ så här: röven, kuk, fitta, knulla, knulla, fitta, kuk, röv, 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 balle, hora. Från hennes rum. Då var det hon.
Då måste det ha hänt något extraordinärt.
Ja, men då förstod jag varför den här kvinnan var placerad i källarplanet långt ifrån alla andra. Hon hade Tourettes syndrom.
Okej, okay, ja. Men då bara plötsligt kom det.
Det var jävligt intressant. Ja. Otroligt, det är som de här fruktansvärda svordomarna.
Men sprang du in och så här, vad hände? Eller var det liksom bara så att du satt kvar?
Jag bara, du glömde en fittmongo. Nej, jag noterade det här, tog in det och på något sätt gick vidare. Mm. Bara, det var liksom det. Ja. Sen så kom hon ut i rummet med sin gråa polotröja och sin gråa kjol och sina skor och gick in på toaletten och så kissade hon och så hörde man ytterligare några svordomar där inifrån. Så kom hon ut, vinkade lite och så gick hon in på sitt rum.
Men det är ganska skönt att folk med liksom grav Tourettes kan få det här jobbet i det här suterrängplanet i Västberga industriområdet. Att de kan hitta sin plats där.
Ja. Men samtidigt så känns det lite som att Tourettes handlar ju bara om, det är en reaktion på sociala förbud. Om det var okej att skrika brutala köttdeder över det stora kontorslandskapet, den trappa upp där alla de sköna satt. Mm. Då hade ju hon inte behövt sitta. Då hade hon inte känt det här starka inre tvånget att skrika olika fula omskrivningar om homosexualitet och samlag och sådär.
Men är det inte en grej med Tourette att man liksom inte riktigt kan kontrollera var och när det händer?
Alltså... Jo, men med viss bygg... Jo, absolut. Men det bygger väl på att det finns förbud.
Ja, precis, men det förbudet finns väl egentligen oavsett var eller man är i samhället. Ja,
men tänk om det inte var så farligt att skrika köttdeder i ett kontorslandskap. Då skulle, kanske de skulle göra något annat.
Ja.
Kanske de skulle skrika något annat. Sieg Heil, liksom. Mm. Man söker upp de här förbuden och så.
Precis. Hon kunde ju prata med Johannes Finnlaugsson om det här med tabun. Och,
ja, exakt. De två hade kunnat kanske starta ett Twitterkonto ihop. Så han publicerar, hon skriver tweetsen.
Men sen när ni... När du slutade jobba där?
Ja.
Var det sommarjobb eller var det innan?
Sommaren 85, julen 85, sommaren 86.
Okej, okay, så det var i skarven, det var ettan, tvåan i gymnasiet typ.
Mm. Ja. Sen så sa jag upp mig och så började jag istället på McDonald's. Mm. Det var roligt. Det var riktigt kul. Det kan bli ett annat avsnitt.
Mm. Nej, men man har ju några sådana här tanter i historien som man har.
Verkligen.
I så här jobbtanter.
Ja.
Men det är mycket så när man praoade som det fanns, var liksom tanter som jobbade på olika jobb. Så.
Ja, det var ju som du sa, så här, vad ledde hon dig? Men det var ju första mötet med mogna kvinnor som inte var mamma, farmor eller en lärarinna.
Ja.
Och där man också på något sätt så här, plötsligt så var man var ju som jämlik. Hon fick vara tvungen att äta lunch på samma tid som jag var tvungen att äta lunch och sådär.
Men alltså redan då insåg man ju hur klaustrofobiskt och jobbigt det var att sitta i ett lunchrum med andra människor.
Ja.
Alltså lunchrumssituationen är ju något av det liksom vidraste som människan. Alltså det skulle man ha på Guantanamo. Alltså liksom att man får gå in i ett lunchrum.
Att om du inte berättar det så försöka lunch med en mellanchef.
När du försöker lunch med
ett jobbgäng.
Med ett blandat jobbgäng från... Ja. Från Fagersta eller Sundbyberg. Att man alla liksom äter lunch 11.45 och alla har sina plastlådor och värmer i mikron. Och sen är det någon som värmer fisk och sen är lunchrummet inrett av chefens fru. Och sen är det så här, det är så här, allt det bokmöblemang som skulle kunna liksom ha varit någon slags sjukhus, landstingsmöblemang. Och sen är det så här fula gardiner som är som en bord längst upp, men som hänger ner lite för mycket, så de tar lite för mycket av dagsljuset, men oj vad mysigt chefens fru tycker det med de där fula jävla gardinerna.
Jobbar chefens fru på jobbet eller kommer hon bara dit ibland för att kolla så att inte chefen prasslar med sin sekreterare?
Jag tror att det är mer att hon kommer dit och utövar någon slags social kontroll.
Ja.
Och sen är det liksom klaustrofobiska som uppstår där när man sitter där med sin mat och liksom, samtalet dikteras av de människorna som har absolut minst att säga.
Vad kan ett samtal handla om?
Ja, men det kan handla om alltså det ska handla om så lite, det ska aldrig handla om något intressant.
Nej.
Det ska bara antingen handla om det som hänt på jobbet och gärna lite gnällig ton eller berätta något så här, totalt relativt osammanhängande och så här, osammanhängande på det här planet. Man vill skjuta sig själv i huvudet med en pistol i hellre än att lyssna på den historien. Det är så man sitter och
kan låta så här, berättade förresten att vi då ny trall på altanen den här helgen.
Ja, det är nästan lite för intressant.
Men alltså, då åker det vara att det var tre helger sedan. Det är den står när den draget
svår. Nej, men grejen är att så här, det kan också vara så här mycket upprepningar. Så här, vi har lagt ny trall på altan nu i helgen. Nej, förresten, var det förra helgen? Eller var det förra helgen? Jag är plötsligt osäker på om det var förra helgen eller om det var förra helgen. Det var förra helgen som Lennart började gjuta grunden och sen kom ju då Lennarts fostersons upp från Nora och skulle hjälpa till och då kokade jag ju makaroner med sån här smör i makaronerna och så lite så här mjölkstuvning.
Det är också för intressant. Det är för bra.
Och så satt vi och fikade åt lite grann innan vi kom igång där. Eller jag jobbar ju inte så mycket då, men jag stod med för markservicen då. Men sen så...
Paus för skratt.
Nej, inte ens det. Jag tror att det är liksom... De människornas liksom berättar universum finns liksom inte paus för skratt. För att det är bara ett malande.
Ja. Men också att det skämtas på en nivå som är så fruktansvärt låg.
Ja, men det är också att jag liksom presenterade liksom en liksom där genuin tråkig människa.
Ja.
Men grejen med lunchrum är ju att de kan göra dig ointressant.
Ja.
Det är alltså det är någonting i väggarna och de här fula gardinerna och mikrovågsugnarna som står i någon slags paketlösning där, tre stycken bredvid varandra och den här diskbänken och de olika matlådorna och den deprimerade liksom miljön som gör att det som all livslust sugs ut ur folk. Så att du kan komma in, det kan liksom så här, Björn Ranelid kan komma in i ett lunchrum och bli alltså här så här, slätstruken tråkig liksom. Kakan Hermansson kan sitta i ett lunchrum och liksom bara man bara, vad är det här för jävla tradröv alltså? Alltså det är på den nivån.
Jävla, också alltid, jag tänker alltid att de här byggnaderna där lunchrummet står, det är alltid på plintar. Alltid en jävla byggnad på plintar. Mm.
Alternativ källare.
Ja,
att man går ner, liksom, om det är en livsmedelsbutik så går man ner i källaren. Eller också, det kan vara liksom, möjligtvis en strängplan eller en källarvåning. Och då är det liksom alltid så här källarfönster. Och sen är det galler för källarfönstren. Men då är det inte bara raka galler. Utan då är det så här galler med lite snirkliga hjärtan. Mm. Och då är det någon som har tänkt att det här gallret, det ska vi liva upp lite grann. Med någon kul kurbits bord. Så att det här gallret inte alls känns som ett fängelse. Utan det känns som, det känns som någonting som Lill Per Ers i Mockfjärd skulle kunna ha målat på sin fritid. Men det gör ju det hela bara ännu deprimerande. För det finns ju inget mer deprimerande än en ett metallgaller som så här, som vill vara lite uppstutset.
Men jag tror att en av de mest filosofiska tanken man kan tänka med en sån lunch, om man då liksom går zonar ut från det här samtalet om den här tanten vars man hade byggt en trall för 3 helger sedan, det är att man sitter och försöker fundera på hur målade de, kurbitsmålade de här gallren på insidan, för det går nämligen inte att öppna de här ventilationsfönstren. Då måste alltså någon ha legat på utsidan och liksom med en spegel och målat gallren på insidan, för de är perfekt målade.
Exakt. Det här är en bra game show tycker jag. Hjälp, jag är i ett lunchrum.
Men alltså det finns en annan skola också. Nu pratar vi lunchrum på arbetsplatsen.
Mm.
Det finns där också när du jobbar i ett industriområde.
Och går ett gäng.
Ja. Till, låt säga att som på bilspedition då, eller autotransit, kommer inte ihåg vad det hette. Om det var bilspedition eller autotransit. I varje fall då gick vi till Pågens bageri. Mm. Och då går alla ut på trottoaren och så går man i en given ordning. Man klumpar alltid ihop som är det samma person. Någon går ensam. Först går två, inte alltså just typiskt mellanchefer som går först.
Mm.
Som är fascinerad av aktiviteter såsom innebandy.
Mm.
Ganska bra kondis. Sen så går man upp där och i trappen så ser man vad det är för lunch idag. Jaha, hjärpar. Man kan också välja på torskrygg. Jag tar hjärpar, tänker man. Så går man upp, så står man i den här livsdödande jävla kön. Mm. Och lägger märke till att Kjell-Erik tar allt 2 frallor och 3 smör och ingen sallad. Man tänker
och så tänker man så här, men du borde kanske ta lite mer sallad och lite mindre bröd med tanke på att du väger 125 kilo.
Japp.
Och är 1,68.
Japp.
Ja.
Och sen så märker man också att Lennart betalar alltid 15 som en extra för att få en 3,5 istället för en lättöl till lunch. Nu förstår man, då har man räknat ut att han är alkoholist. Vilket man trodde redan innan när man såg att han har så fina blåa ådror på näsan. Samt att han faktiskt just har skilt sig. Men sen så sätter man sig då på en plats där man alltid sitter. Och så tittar man bort mot de här puertoricanska gästarbetarna som alltid sitter på de borden. Då vet man att det är de som städar på ASG.
Mm.
De sitter och äter samtidigt. De verkar mycket gladare än vad vi gör.
Mm. Ja.
Och någon gång så är det någon som slänger iväg något skämt åt det hållet. Ja. Och så tänker man sig, jag tar fönstret och hoppar ut.
Ja. Men det där skulle man också vilja ha någon slags kommentator på, alltså mitt i naturen så här, ett lunchgäng på så här, 7 män ofta som med fula jackor som går till en lunchrestaurang. så här, det är som en vargflock så här, vem går först, vem går sist, alltså är det så här, the leader of the pack som då går först eller sist.
Förmodligen så skulle du kunna ta en generisk liksom voiceover på en vargflock och bara lägga den på ledarhanden går som alltid först, men bakom honom så är kampen om andra platsen ständigt aktiv. Mm. Någon hanne visar svaghet. Någon säger så här: såg ni att Hammarby mötte Sirius igår? Det var inte Sirius. Okej, där rök han.
Så rakt ner i sociala hierarkin.
Just där på bilspedition var det en snubbe.
Rätt ner i källaren.
Det var en snubbe på bilspedition som var så jävla störig.
Mm.
Jag hatade honom så mycket. Dels var det här med att Sverige hade inte lyckats gå till fotbolls-VM 1986 efter den fruktansvärda jävla matchen mot
Österrike.
Det var
när Portugal slog Västtyskland.
Ja, exakt. Västtyskland hade aldrig förlorat en VM-kvalmatch. Nej. Fan förlorade. Bosse Hansson grät.
Ja. Men det var ju en härlig generation med där Glenn Strömberg, Robert Prytz och det var ett fint gäng.
Ja. Ja.
Men det var ju den här, de förlorade åren både med Laban och, alltså Laban, vad heter han? Arnesson heter han. Laban Arnesson.
Laban Arnesson, jag kommer inte ihåg.
Laban Arnesson, först var det Laban och sen var det Olle Nordin då, 90 va?
Det här var absolut Laban Arnesson.
Ja, ja.
Ja, men Olle Nordin är klassiska 2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2 VM-et.
Just det, Costa Rica, Skottland, Brasilien.
Just det. Men då var det en kille som bandade matcherna. För VM gick i Mexiko det året. Då bandade matchen, började alltid damen och kollade på matchen. Och jag fattade inte varför han kollade på fotbolls-VM när inte Sverige var med. För jag var inte så intresserad. Men så kom jag tror att det var den mest... Liksom...
Har du hört talas om en liten kille som heter Diego Armando Maradona?
Jag fattade det. Jag förstod det samma sommar för jag råkade se just den matchen.
Har du hört talas om en liten kille som heter Peter Shilton?
Ja, men där var det faktiskt så att det var så fruktansvärt om man inte var fotbollsintresserad att sitta. Jag hamnade alltid vid den här killen. Han hade i hockeyfrilla och pikétröja där man såg underdelen av magen över kinosarna. Och så gick han upp varje morgon klockan 5.40 för att se den nattens match. Mm. Och sen så gick han till jobbet och berättade om den och man var helt tyst. Men då minns jag att jag ställde den frågan som kanske gjorde det till den roligaste lunchen den sommaren. Och det var, men du, hur tror du att det här VM hade varit om Sverige var med? Hur hade det gått för Sverige? För då var det så att Sverige skulle ha i sådana fall tagit Danmarks plats i den gruppen. Jävlar vad de då böjde alla sig in mot bordet. Och då äntligen ställde någon en fråga som fick blodet att lämna liksom magen där den här hjärparna nu smältes upp i hjärnan. Och folk började visionera. Och man såg också kraften i drömmar. Mm. Liksom att drömma sig bort. Att inte vara i verkligheten, att en parallell, en kontrafaktisk verklighet. Hur starkt det var, hur viktigt det var för dem.
Då insåg du att du var en katalysator.
Precis.
Men du, fantastiskt. Det där är kanske en början på en självhjälpsbok. 101 frågor du kan ställa i ett lunch. 101 intressanta frågor du kan ställa i ett lunchrum.
Ja. Så vi sitter 8 män runt ett bord. Och då måste man svara på, vem av de här vill du helst ligga med? Du måste ligga med någon. Vem vill du helst ligga med?
Ja,
en dålig fråga. Ja.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Jag måste ta det här med dig nu. Polisen i Kalmar skriver på Facebook. Hej! Lokalpolisområde Kalmar eftersöker dig som förlagt flera kilo amfetamin i centrala Kalmar. Vi har nu anträffat detta gods och godset kanske kan återfås mot beskrivning. Välkommen till polishuset. Medtag ID-kort. VH-polisen.
Men då, tror man att knarkbrottslingarna är helt dumma i huvudet, eller?
Jag försöker förstå vad det här är för något.
Men det är ju liksom en vad heter det?
Ett Nigeria.
Sugar trap, alltså. Det är väl en det är en råttfälla.
Ja, men är det också? Ja, det är klart. Eller har någon skämsam så här, Erik Eriksson-människa kapat polisen i Kalmars Facebook-konto.
Men är det verifierat att det, liksom, är det polisen i Kalmars konto?
Ja. Jag har inte kollat svaren. Det var en kompis, Gustav Lövgren, som skickade. Ja. Och tyckte att det här kan jag väl ta upp i 4 meter.
Ja, Eriksson. Vad tror du vi ska göra med det här amfetaminpartiet? Hur ska vi på bästa sätt få de här smugglarna att ge sig till känna? Ja, tack för frågan. Jag har förberett en PowerPoint här. Bildet, lite information om mig. Roger Eriksson, född 1981 i Mönsterås. Flyttade ner till Kalmar, gick gymnasiet där. 4 år teknisk. Jobbade på Tekniska verken innan jag sökte till polishögskolan och gick igenom polishögskolan med medelbra betyg. Och jobbade först i Nybo. Utredde bland annat en påstått anlagd brand på Kosta med glasbruk. Klarades aldrig upp. Men nu jobbar jag i polisdistrikt Kalmar här sedan några år här och trivs jättebra. Intressen då, bordtennis såklart, kassör i Kalmar VTK och 2 jättehärliga döttrar, Emily och Lisa, och skilt tyvärr sedan ett par år. Men vi har jättebra kontakt, jag och Rebecka, så att det är ingenting som påverkar min arbetssituation alls, utan hon stöttar i när det behövs, så jag kan ringa om det är något pass som ska tas och sådär. Bild 2. Lite grann kring det här amfetaminet då. Jag tror att vi har två vägar att gå. Det ena är lite komplicerat. Vi försöker pudra alla påsar, alla emballage och försöker hitta någon typ av fingeravtryck, DNA eller sådär. Nu känner jag ju till att Forensic Centrum i Linköping har mycket hög arbetsbelastning. Vilket gör att jag tror att vi får vänta ett par veckor på svaren. Och därför kommer jag nu gå vidare till bild 3 ganska snart här. Det är att vi lockar brottslingar med en så kallad sugar tap. Det är att vi förespeglar en situation där vi på något sätt lite skarvar med lögn och sanning att det inte är straffbart att smuggla stora mängder amfetamin i Kalmar län. Och att vi därför då gärna vill att de ger sig till känna för att återfå det här godset. Och att vi skriver det i en väldigt trevlig och trevlig ton så att de inte känner sig hotade på något sätt utan att de möjligtvis kan ta sig ner till stationen. Och då återstår ju då den här problemet att vi inte riktigt vet om vi kan identifiera brottslingarna, så därför vill jag nog gärna att vi får med någon skrivning om att de ska ta med sig ID-kort, gällande ID-kort då, alltså nationellt ID-kort eller pass, alltså körkort är ju inte giltigt på det sättet. Så att, ja, jag har några bilder till, men jag känner kanske att det mesta är sagt.
Ja, det känner jag också. Fantastiskt. Helt fantastiskt. Exakt så gick det nu till. Det är någon form av liksom så här, kriminalpolisen i Kalmars version av Nigeria-brev. Så är de dumma nog så går de på det här. Åh fan, det finns ju där nere. Det är ju 2 kilo. Va? Det är ju 260 000 på gatan. Åh fan, vi skickar Lil-Jonne. Och lägg Lil-Jonne. Man tar den våldsamt. Och så får vi tillbaka annars så är vi utan Lil-Jonne då i 7 månader, va, för han är ju bara 16 år, va? Så det är lugna puckar här.
Då tar vi Lil-Jons lillbrors, han är 14, inte ens straffmyndig.
Skicka Lil-Jons lillbrors, vad heter han, Otto? Åh oh, fan
du, vad tror ni vi skickar katten?
Katten är en sån här freebasare. Carl Fredrik från Stocksund. För att ta det. Det kan jag gärna göra. Kalla mig inte katten, kalla mig koko. Jag tar det, jag sticker dit på en gång. Jag har lägg också. Jag vill både pass och ID-kort. Faktiskt moppekort också. Men har du inte bara 14? Nej, 15 igen. Så jag tar det där. Jag åker dit nu. Jag tar moppen. Ja. Så såg man inte honom sen då på 7-8 månader. Men sen blev man ju kvar. För du vet, åker du in i fängelse, då hamnar du i dåligt sällskap.
Det lär man med sådana grejer som man har nytta på kåken. Va? Som ja. Alltså, hur man, man stoppar ner en kniv i telefonautomaten så behöver man inte 5 kronor man ska ringa. Tar man upp kniven igen, vet du.
Tjuvknep som är helt värdelösa idag. Helt värdelösa.
Det är en annan självhjälpsbok. Så här, värdelösa tjuvtricks.
Sedelförfalskning.
Hur förfalskar en 10 kronor sedel?
Jag läste en artikel från tidningen, typ Stockholms-tidningen 1920, som beskrev att brottsligheten hade gått ner jämfört med 1919. Man hade falskmynteriet gått ner. Så det hade varit bara 140 fall 1919 och bara 46 fall 1920 av falskmynteri.
Wow.
Ja, så jävla brott alltså. Eller falskmynteri.
Och vad polisen måste känna sig så här. Ja. Fan vad gött. Gött ska vara.
Men ifall det finns en roter, det är klart det finns en roter för bedrägeribrott, men falskmynteri.
Ja, falskmynteriroten. Ja. Mm. Men du Anders, är det något mer vi ska prata om?
Ja, vi brukar väl ofta i den här stunden på avsnittet så brukar vi kanske nämna lite sånt som händer framöver i våra kalendrar. Mm. Och jag vill ju, eftersom det inte är så mycket stand-up på gång, så tänker jag att jag tar den, pucken. Mm. Det har ju precis utkommit en ny bok i familjen Knyckerts-serien. Familj Knyckerts och Ismans hemlighet.
Just det, och det är liksom en fristående fortsättning på föregående bok?
Eller? Egentligen är en fristående fortsättning på boken innan föregående bok.
Ah, okay.
Fristående fortsättning på familjen Knyckerts och Gulddiamanten. Mm. Och den är väldigt spännande för det är, Gulddiamanten dyker upp igen. Men, och den innehåller väldigt många spännande element såsom spökjakt. Men även en ganska rejäl situation av som man kan kalla för hångel. Mellan 2 personer i åldern 50 plus.
Okej.
Mot slutet.
Vuxna människor tycker om varandra.
Japp. det sker.
Har du provläst den här för barn i målgruppen?
Jag har gjort det faktiskt. Ja. Den gick hem. Och okay. Framförallt den sekvensen som ledde fram till det här hånglet då, uppskattades mycket.
Wow.
Bland jag läste det för en tredje klass. Men
man ska inte ducka för att visa att, även, att vuxna människor kan tycka om varandra.
Nej, jag tycker inte det. Jag tycker att det är, om jag har en uppgift som barnboksförfattare så är det det. Mm. Barnboksförfattare för åldern 69. Ja.
Tänkte du på dig själv och Mimmi när du skrev det?
Nej, det behövdes inte. Det är så, det är sånt allmän gott.
Du klarar av att...
Jag är så otroligt bra på att skriva så en rad säger allt.
Men du klarar av att fantisera ihop situationer.
Absolut.
Men lite märkligt kanske på något sätt att du inte tog kontakt med den, liksom, den kanske främsta erotiska författaren du känner till.
Nu får du hjälpa mig.
Mig?
Nej, fan vad roligt. Jag skulle låta dig skriva slut. Jag hade kanske gått för unga vuxna istället.
Men då kan man ju säga så här. Då hade du inte haft något kontrakt på Rabén och Sjögren.
Nej, då hade de... Nej, det är inte Rabén och Sjögren. Naturkultur. Ja. Men jag vill säga att försäljningen går bra. Den har sålt bra, men den kan sälja bättre. Och vill du, som lyssnar på 4 meter, ha ett dedikerat exemplar från författaren, så skicka ett litet meddelande till 4meter@yahoo.com. Mm. Så kommer detta i sinom tid att lösa sig då du mot den facila summan av 150 kronor inklusive porto får ett ex hemskickat till dig med mitt namn och en glad hälsning till dig eller till ditt brors barn.
Är det ett kompispris på något sätt? Eller ungefär...
Ja, det är väl ett pris.
Man kan säga så här, att det är ungefär samma pris som i handeln, men man får en dedikation och du får mer, ja, av pengen.
Jag tror jag kan säga så här, att exakt, det är en win-win situation, men jag vill bara angående priset säga att är det 150 eller 159 beroende på vad kostar det här lilla blåa paketet från Postnord. Det är 100 spänn plus porto helt enkelt.
Ja, jag förstår.
Ja, så att det tycker jag du ska nappa på.
Det är jättebra pris. Ja.
Det är bra, och har du tur så kan jag tänka mig kvista förbi Per Gustafsson som är illustratör, så får han rita en liten teckning också, ja, i boken.
Helt
till
fantastiskt.
Dig och, ja, men dina syskonbarn kommer bli jätteglada för det här.
Familjen Knyckers och Ismans hemlighet säljer som amfetamin i Kalmar län.
Ja, det gör jag verkligen. Ja. Men det är inte fan, behöver polisen sätta ut en annons. För det här, mina vänner, det är helt legitim läsning. Ja. Det finns inget kriminellt överhuvudtaget över att hantera böcker om familjen Knyckers.
Nej. Jag skulle vilja göra reklam för en podd som heter Allt velat veta. Som jag gör tillsammans med min sambo bland annat. Mm. Och med min klippare Gustav. Och vi har haft många roliga avsnitt på det senaste. Vi gjorde ett avsnitt om framtidens människa som handlar om DNA-tekniken i framtiden. Och hur man eventuellt skulle kunna klona människor och liksom med CRISPR, den här gensaxen, kunna klippa ut gener och lägga in nya och förändra vårt arvsanlag. Mm. En fråga som ju kan bota ärftliga sjukdomar, men kan också skapa kaos såklart, eftersom det är som att leka Gud lite grann.
Ja, verkligen.
Och sen har vi gjort ett avsnitt om misslyckade brott.
Det
finns en koppling både till polisen i Kalmar och familjen Knyckers.
Ja, det ska jag lyssna på. Ja.
Och nästa vecka kommer ett avsnitt om krisberedskap och prepping.
Med Herman Geijer.
Yes. Uh-huh.
Som var i lokalen här just när jag kom in för att spela in det här avsnittet. Uh-huh. Otroligt sympatisk ung man.
Verkligen.
Ung och ung, men 41, man.
Va?
41, rejäla, snygga polisonger hade han.
Verkligen.
Ja, och mycket kunskap i ämnet krisberedskap. Framförallt zombies.
Ja, så där finns en guldgruva att gräva i. Lyssna på detta.
Ja, och en sak till. Tack jättemycket Marcus Blomgren som klipper 4 meter för alldeles för lite pengar. Och med det sagt, bli Patreon. 4 meter. Patreon.com/4meter.
Pengarna går oavkortat nästan till Marcus Blomgren.
Precis. Okej, okay, tack.
Hej då.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.